Belgrad. Ett regnoväder var på väg genom de slaviska staterna österifrån. Det var bara tre av oss som fått med sig regn och kläder. Det föll hastigt till föga när resten trotsade vädrets makter. Mörka moln spydde ur sig sitt vattniga inomhete, medan serber och albaner vid lika mörkt åskväder slog ihjäl varandra. Vi kunde ana dem, som en dov, surrande närvaro vid gränsen. Ju närmare varandra vi kom, Hoffman och jag, desto tydligare tyckte vi oss kunna urskilja varan, men det var till föga tröst. Hoffman var nämligen helt och okänslig och saknade empati eller någon därtill relevant järnbit. Således kunde han när som helst använda grovt våld. Det spelade ingen roll var, när eller hur. Plötsligt small det. Då jag bar cementhjälm kunde även det kvitta, Göte. Oj. Göte. Men vad fan människa, vad i hela, Göte. Kom inte närmare. Göte. Kom inte närmare, sa jag. Det var sista gången Hoffman slog mig. En rostig container med svag doft av otvättade kineser kom emellan. Utan att på något sätt försöka förtiga vikten av ögonblicket måste vi här göra en kort klargörande skildring av containern och dess innehåll. Kineser. 30 vittklädda dillika med automatvapen och säkert grepp om kolvar och avtryckare. Det verkade jävligt sura. Så fort containern tagit mark började det skrika, bansai. Och slå hål i containerväggarna. Japanofila kineser. Paria överallt. Hoffman höjde raketgeväret och slog ett slag för mittens rike. Bokstavligen. Klubbade ner de små jävlarna till höger och vänster, tills väggarna täcktes av kanji. Skotskadorna gjorde honom bara en mer frenetisk, vilt viftande landade han slag efter slag i rikets tjänst. Det fick mig att minnas min ungdom. Goda tider på fritidsgården. Ögondroppar var tredje minut. Mockasiner som skavde hemvant. Kvarsittning. Stryk. Känslan man fick när man för 107 gången i rad valdes till klassens slagpåse. Lukten när elden spred sig i de underjordiska gånger jag tagit min tillflykt till påminde om vidbränd mandelgröt. Jag höll andan och kröp ihop i fosterställning. Troligen borde jag snarare ha rest mig och sprungit, men inte jag inte. Lågor slickade snart mina loafers, explosioner masserade mina bekymrade pannlinjer, och trasirkulor bildade mönster där det träffade fasta föremål. Mässingsorkesterns spöklika crescendo donade, som torsmjölner mot mina trumhinnor, och hade det inte regnat den eftermiddagen så hade ingen dött. Nu blev det istället ett veritabelt slakthus där jag inte kunde annat än gräva ner mig i en liten låda och vänta på den stora sömnen. Jag antecknade febrilt allt vad jag kunde betrakta ifrån mitt fönster på tredje våningen. Florens är en stad där fönstersmyggarna ter sig mer allmänt tolererade än annorstädes. Jag iakttog in varenda liten människa som spatserade aningslöst över Sixtenstrasse, studerade varannan student som passerade, observerade tiggarna som hukande drog varandra i skägget, avlyssnade grönsaksförsäljarna som vrålande torgförde sina produkter. Noterade uppmärksamt de subtila skiftningarna i marmorfasaden på Riksbanken tvärs över gatan, märkte hur små frön från avlägsna maskrosor samlades på fönsterblecket och sakta torkade ut i aftonsolen. Ja, jag var aldrig så nära livets mångfacetterade skeden, som i min lilla blåfärgsdoftande tvårmare vid Ponte Vecchio. En dag jag särskilt minns från den tiden var 24 augusti. Och jag avser då inte den merovinganska omeletten utan en sensommardag under cedrarna vid bäcken bakom stadsteatern. Vid min sida en flicka. Jag minns inte vad hon hette. Det kan egentligen kvitta. Vacker var hon förmodligen. Jag ser inte sådant. Vid horisonten steg röken från en analkande barbar hord, som just bränt sig fram genom landet och därvid råkat sätta eld på sig själv. Sånt ser jag inte heller. Det som är självklart undgår ofta mig. Ingen jag känner är lika fäst vid det ovidkommande som min gamla onkel Bernhard. Han tycker exempelvis om att vika origamistilleben av mig när jag klänger runt i den gamla flygvapenskasernen borta vid Gruverstrae, eller att äta lunch. Man kunde lätt kalla honom mänsklig jag, och flickan såg på varandra. I hennes ögon var jag en prins. I mina egna var jag en idiot från en liten by i Slovenien. Någonstans långt ovanför oss började molnen skingras likt silkesgardiner i gryningen. Vad tänker du på? frågans nästef aggressivt fram, som om hon ville rysta blodaren på mig. På att jag älskar när du snäffer så där aggressivt utan att följa upp med brandixan. Vi kysstes. En hand började treva runt min byxlinning. Alltså inte min hand. Jag tryckte henne mot bättre vetande mot det skrovliga trädet, varren som stacks, luften som plötsligt var, som något slags lönsirap av allra hemligaste slag, ljuset som brände bort det sista gråvädret, mitt omdöme, som for som en vilsen fransman på semester i Sibirien på väg över packisen, knastrande och jävlig. Jag fick av mig tjotan. Hon fick på sig den när hon själv försökte krångla sig ur ett klädesplagg jag inte redan slitit av henne med tänderna. Ett skrej i fjärran. Inte jag. Blodet drunkande i tinningarna. Hennes naglar, rackbladsvassa, rödlackerade och jämförliga, jag kunde knappt röra mig vid åsynen av dem. Plötsligt tryckte hon mig genom den papperstunna väggen, slet pappen i bitar. Hon vrålade hästrefringen till det försemodes. Trippet, men jag trodde att det var Maxi Singels besida och bytte kanal med elbumspunkt. Då jag inte kunde röra mig försökte hon riva loss det tidningspapper jag tejpat runt bålen, men det tog tid. Jag hade bråttom. Tre snabba ryck senare hade det bara blivit värre. Vi föll stönande ner, studsade jämrande upp igen och min kroppsbehåring tycktes ha brunnit bort hämningar, förnuft, uppfostran, överjag. Allt som höll mig fången i konventionernas begränsningar. Jag vrålade sällan. Däremot är jag känd för min lätta citruslukt. Lite som en antydan om pompelmus och pomeranskal bakom en nötig grundarom. Njutningen som min omgivning erfar när jag släntrar förbigår inte att beskriva. Jag minns en gång när jag promenerade längs Seine. Då minnen från tonåren överväldigade mig och jag började förstå hur vacker och speciell jag var. I timmar stod jag bara och dottade mig i spegelns enes förbiflytande vattenmassor, glömsk av omgivningarna och berusad på rött vin och mitt fördelaktiga utseende. Det var då. Nu slet jag, som ett svin under solens ovarmhetiga regim. Jag vrålade, armarna, skulderbladen och hårfästet bildade av spastiska kramper. Ryggfräknarna blödde samman till det kinesiska tecknet för en lycklig drake och jag kände hur hela jorden tappade takten, som en ton döv manskör stämmorna skrovliga och tektoniska, inifrån mullrande, skakande hela världen i sina grundvallar. Då tände hon en cigarill och frågade om jag var intresserad av hennes själ också. I så fall var den till salu. Jag sa att jag gjorde vad hon ville. Hon sa att jag nog visste vilka tunnlar jag kunde tänka mig att exploatera under staden. Kilometer på kilometer. Jag har aldrig någonsin varit mera säker på min bestämmelse. Jag ville ner dit. Jag ville sjunka i gyttjan och tappa bort mig i hennes labyrinter av mening. Inte kunde det slå fel. Aldrig.